Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Du lever ju verkligen din dröm nu. Var i din bubbla är du, om man säger så?
Fast det roliga är att jag brukar säga det, eller skriva det ibland på Instagram, att jag lever min dröm, och det gör jag väl. Men tror eller ej, så kan det ju faktiskt också bli ett vanligt, ganska ångestframkallande jobb. Mm. För det är ju faktiskt så det är ofta, så att jag går runt och oroar mig för om jag kommer att kunna jobba med det här nästa år. Mm. Så har det varit sen jag började. Hej och varmt välkommen till Maratonpodden. Podden för oss som älskar konditionsträning. Jonas Bohr är entreprenören som vid 43 års ålder upptäckte cyklingen och ville ta reda på hur bra han kunde bli. Efter att ha läst boken Growing Young förändrades hans syn på kroppen, hälsan och människans kapacitet. Han kontaktade bokens författare, Dr. Marcus Gitterle, och skapade tillsammans med honom kosttillskottet Selexir med sig själv som försöksperson. Trots att han råkat ut för flera allvarliga skador i samband med sin träning är han idag vid 53 års ålder i sitt livsform. Med hjälp av rätt träning, mat och intag av Selexir har han lyckats motverka kroppens åldrande och återhämta sig snabbt från hård träning och skador. Jonas har gästat Maratonpodden 2 gånger tidigare, i avsnitt 128 och avsnitt 136. Och det står klart att många av er lyssnare är nyfikna på Selexir. Och därför känns det extra roligt att återigen ha honom här i studion. Väldigt, väldigt intressant det här, så jag rekommenderar verkligen att du hänger kvar till slutet av det här programmet. Men först, dagens gäst. En gång tidigare har jag tagit mod till mig och bjudit in en gäst som har fått intervjua mig istället för tvärtom. Och vet ni vad? Nu har det än en gång blivit dags för mig att vända på steken, åtminstone nästan. För jag är såklart också väldigt nyfiken på kvinnan som sitter mitt emot mig här i studion. Har du sprungit något av de större loppen kan jag nästan garantera att du känner igen hennes röst. För hon arbetar nämligen som speaker och kommentator på Eurosport. Hon har en sån där härligt peppig röst som jag numera i den närmaste förknippar med just motionslopp. Och nu har jag alltså den stora äran att sitta här i studion med henne. Varmt välkommen hit, Jessica Falkman.
Tack! Otroligt roligt att få vara här.
Ja, och väldigt ovant att sitta i den här heta stolen.
Ja, men det blir en liten takeover sådär. Det ska bli otroligt roligt att få framförallt ge alla dina lyssnare din story och lite... Ja, men din historik och vad du gör nu och sådär. Och det känns otroligt roligt. En stor ära för mig.
Men jag vill såklart veta en del om dig också. För att jag menar, folk, jag är nästan säker på att de flesta känner igen din röst. Mm. Men kanske inte vet exakt hur det ser ut.
Nej, men och det är precis den vanligaste kommentaren jag får när de förstår vem jag är. Då får jag att, jaha, är det så du ser ut? Och då är det upp till mig att bedöma om de tycker att det var positivt eller negativt. Då förstår jag hur jag ser ut. Men det är faktiskt den vanligaste att... Och, ofta pratar man ju på de här större loppen eller större arenorna, då är det ju mest rösten och inte ansiktet som är där. Så att då är det svårt att sätta ansiktet på det.
Mm. Förstår jag. Mm. Jaha, hur gör vi nu då? Låt mig säga. Vi går rakt på.
Ja, men vi går rakt på. Nej, men jag tycker det här är otroligt roligt och jag har ju verkligen förberett mig. Och jag vill så gärna få ställa så många frågor till dig. Och jag förstår att det känns lite ovant kanske att svara på frågor plötsligt.
Mm, det gör det faktiskt. Alltså, jag brukar ju besvara frågor som jag ställer till mig själv på så här, Instagram och sådär. Men det är väldigt sällan som någon annan intervjuar mig, så att det blir men det är lite ovant.
Ja, men det är kul. Jag gillar när det är lite ovant.
Jag ska också säga det att jag lämnar ut mig lite nu, men det har ju hänt att vi har gått i parterapi, jag och min sambo. Och då brukar jag också komma upp så här: Petra vill gärna att du ställer fler frågor till henne. Har du kommit upp? För att jag tycker jag älskar att prata och så här, men du vet, sammanfatta dagen. Så jag brukar intervjua honom när han kommer hem från jobbet. Ja, men hur gick det? Vad åt ni till lunch? Här? Mm. Vad sa kollegan där? Och så, hur hade du det då? Så här, och han bara, bra.
Så får du något svar eller fråga tillbaka?
Nej, det är det som jag sällan får. Nej. Så att, det ska bli kul att få lite frågor här.
Ja, men nu kommer de. Jag börjar. Nej, men du, jag har ju läst på om dig förstås, förutom det som jag av media och så vet. Och jag tänkte vi tar det lite från början. Du är utbildad kemist.
Ja, precis.
Vad hände där, tänkte jag säga. Men varför?
Ja, det var ju väldigt länge sedan. Jag kommer knappt ihåg det. Men hur var det nu då? Ja, men när jag gick i gymnasiet så hade jag ju faktiskt ingen aning om vad jag skulle jobba med. Jag hade väl någon så här vag dröm om att vara journalist, men alla sa ju att det var så svårt. Att det var stor arbetsbrist. Och men vi hade ju en naturvetenskaplig tradition i familjen också. Pappa var ju lärare i matte och fysik. Mm. Så att jag har ju ändå hyfsat lätt för kemi. Det var mitt favoritämne bland de naturvetenskapliga ämnena. Mm. Så då halkade jag in på en utbildning bara sådär, för att jag inte visste vad jag skulle göra. Och sen så när jag blev färdig kemist, några år senare så fick jag jobb. Och så stod jag där plötsligt på ett labb utan att egentligen ha vetat hur det gick till.
Och vad labbade du om då?
Jag analyserade prover som det här stora bioteknikföretaget i Uppsala använde i sin produktion.
Och det känns ganska långt från det du är nu.
Ja, väldigt långt ifrån. Väldigt asocialt, väldigt så här monotont och väldigt långt ifrån det jag gör idag.
Och verkligen inte du som person, känner jag.
Nej, inte alls.
Men det var början.
Ja, och det som var bra med det jobbet, det var att min närmaste kollega som jag delade rum med, han var en svensk skibam, så han hade gjort några säsonger i Björkliden som är mitt favoritställe, så vi hade jättemycket att prata om, han och jag. Men det gillade ju inte chefen då. Vi stod ju mest och pratade om skidåkning och andra saker än labb. Men det var ändå det som gjorde att jag överlevde på det där jobbet några år.
Mm. Ja, men jag förstår. Men det känns ju ändå skönt att du kom vidare.
Mycket skönt.
Men du, under dina kemistår där, idrottsligt, vad gjorde du då?
Jag gick på Friskis och Svettis och tränade. Mm. Nästan varje dag. Nästan lite manisk, tror jag. Det blir ju så med det mesta jag gör. Mm. Och några år senare så halkade jag in på friluftsliv. Jag lärde känna lite folk i friluftsfrämjandet. Och så började jag paddla och klättra och vandra och sådär. Så att det var det jag höll på med mest.
Men det känns ju verkligen som du är en sån som är verkligen all in. Vad i dig är det som gör det?
Men det är min personlighet. Jag har väldigt svårt att göra saker halvdant. Och det finns ju någon sån här sägning att Är det 10%, de sista 10% tar nästan lika lång tid som de första 90%. Mm. Och jag är den där som sitter med de här sista 10%, fast alla säger till mig att du struntar där. Fast för mig så går inte det, utan jag måste helst göra de sista 10%. Det är först nu efter att jag blivit mamma som jag inser att det går inte bara. Nej. Men helst vill jag överleverera.
Men vad är det negativa med det då? Det är ju att du blir slutkörd förstås och...
Ja, slutkörd. Jag är ändå inte nöjd. Alltså när jag sitter och ska lägga ut en Instagram-bild och jag har liksom filtrerat den här bilden genom 4 appar, känner att det fortfarande inte känns helt bra och har bytt bild bra från början. Det har gått 1,5 timme. Sambon skriker att nu är middagen kall. Mm. Men jag måste fortfarande göra det där. Nej, det är väldigt jobbigt faktiskt.
Mm. Ja, det blir en liten tvång på det, tänker
jag. Ja.
Ja, men vi går vidare då. För från Frisk och Svettis och friluftsliv så jobbar du nu som journalist. Du gick en utbildning, gissar jag då?
Ja, jag gick en utbildning som, ja, vad heter den? Kan inte riktigt det här fullständiga namnet, men så här, en slags påbyggnadsutbildning. Den hölls i Uppsala och det är för dem som då har en akademisk utbildning i grunden. Mm. Så det är en ettårig utbildning då, som man söker in på med hjälp av arbetsprover och så.
Men så kom du in på löpning, även om du då hade tränat mycket och var manisk där, så kom du ändå in på löpning verkligen på ett bananskal.
Ja, det kan man verkligen säga att det var ett bananskal. Herregud, ja.
Berätta om det.
Ja, jag som sagt då, historia som många kanske känner till, kanske inte alla då, det är ju att jag var verkligen sämst i skolidrotten på löpning. Mm. Och sen så jobbade jag på Svenska Dagbladet. Jag hade till slut då brutit mig loss från kemilabbet, snackat mig till en praktikplats på Svenska Dagbladet. Och några år senare då så satt jag på det här redaktionsmötet i slutet av november 2009. Och då säger chefen att vi behöver någon, alltså nu, det börjar bli ont om tid. Vi ska starta ett samarbete här med Stockholm Marathon, som vi är mediepartner till. Så vi behöver någon som kan tänka sig att springa loppet och blogga om sin träning fram till loppet. Och då, då var det alltså 2009, så Facebook var ju sin linda och bloggarna var jättestora. Och det var dessutom ganska brusfritt på bloggfronten när det gäller löpning.
Ja,
så att jag kom in där, min blogg, maratonbloggen. Jag drog igång min löpning, lite så där famlade i blindo.
Men sa du ja på en gång? Var det bara pang på?
Ja, jag vet inte varför. Nej. Det var någon sån här röst inuti mig som bara, ja men någon slags, så här, jag vill göra upp med det förflutna på något sätt. Det kanske fanns där fast jag inte visste om det.
Ja, men ibland är det bara meningen.
Mm.
Spännande. Men då började du jakten på att hitta en löparkropp i dig för att klara av ett maratonlopp. Jag menar, det är inget millopp vi pratar om, det är 4,2 mil.
Ja, fast jag tror inte jag tänkte så här, nu ska jag hitta löparkroppen och nu ska jag klara 4,2 mil. Jag bara slog ifrån mig tanken på att jag skulle springa så långt. Utan, alltså jag fattade ju inte ens hur långt det var. Jag hade ju kompisar som hade sprungit maran och bara tanken på att springa 3 mil, det var ju så här, är de helt dumma i huvudet? Nej, men alltså på riktigt, det är ju jättelångt.
Ja.
Så det tyckte jag ju fortfarande då när jag stod där och hade sagt ja till det här. Så jag hade egentligen ingen aning om hur jag skulle genomföra det.
Men vad hittade du då i det?
Du menar i själva
löpningen. Alltså vad gav det dig då?
Ja, men det var nog ett skönt sätt att skingra tankarna lite från allt det som pågick i övrigt. Det gav mig en riktning på något sätt. Jag hade ju varit där på tidningen i några år och kände väl att det var svårt att sticka ut där. Det var så många olika karaktärer som fanns där som hade stora feta bylines i tidningen och jag visste inte riktigt hur jag skulle nå ut. Så att, jag kände väl att det här var något som passade mig och som just att skriva om min träning och så här, interagera med de som kommenterade. Och det var någonting där som...
Men om du där och då, ganska tidigt i den här utmaningen som du ändå då satte dig i, hade fått se in i en kristallkula och titta in 2018-2019 med allt det som har hänt. Vad hade du sagt om kristallkulan sa det som nu faktiskt har hänt?
Helt otänkbart. Alltså absolut otänkbart. Ja. Att jobba med löpning. Ja. Och ha event med Malin Evelöv. Ja. Det är liksom... verkligen helt otänkbart.
Häftigt ändå att man bara säger ja till något som kan bli så här.
Och visst är det häftigt också hur det undermedvetna ibland, har du varit med om det också, så att det bara bubblar upp och fattar beslut åt dig?
Mm.
Var det så för dig när du blev det du är idag?
Ja, för mig var det nog, jag var uppvuxen på norra Öland som höjdhoppare först.
Wow, höjdhopp!
Ja, jag hoppat 1,80 har jag gjort. 8 centimeter med mig själv.
Alltså jag måste bara säga, höjdhopp är den gren inom friidrott som jag har mest respekt för utövarna. Det verkar vara så sjukt tekniskt sport.
Ja, fast det är så sjukt roligt också.
Coolt.
Alltså det är så roligt. Ja. Men någonstans, när jag hade gått ut gymnasiet, så jag var en ren talang, tyckte verkligen inte om att träna. Hade då gått friidrottsgymnasiet i Växjö, hade flyttat hem till Öland igen, Tävlade mig i form, var jättebra sen augusti i början, för jag tävlade mig alltid i form, för jag tränade ju inte så mycket, jag pratade mest. När jag hade rivit ut, när jag kom ändå till SM-final som 18-åring, senior-SM, och hade rivit ut mig i Gävle, och helt plötsligt så bara går min kropp upp till läktaren där en kille satt som hade hjälpt mig den sommaren lite, men jag hade ingen tränare eller sådär. Och då frågade jag, vill du bli min tränare? Host, ja, det kan jag väl bli, men ska du bo kvar på Öland då, säger han. Nej, det måste jag inte. Och 16 dagar senare så bor jag på Lidingö. Då har han fixat jobb, boende och medlemskap i IFK Lidingö Friidrott som har varit min klubb sedan dess.
Wow.
Och jag bara hittade min kropp på något sätt på väg upp, så att jag var inte riktigt delaktig i det beslutet som kroppen tog. Och det är ganska häftigt idag ändå att se att den promenaden upp till läktaren har ju gett mig ett otroligt liv liksom.
Ja, men alltså jag bara gick
nej,
från
mattan.
Utan att veta hur det...
Nej, visst är det häftigt? Från mattan och med nummerlapp och spikskor och på allt. Och så bara rakt upp på läktaren. Och så bara märkte jag att jag började prata med honom och fråga om han vill bli min tränare.
Och sånt där är så sjukt. Det är ju samma klubb som Malin Evelöv är med i.
Ja, precis.
Det är lite coolt.
Vi bor bara några kilometer från varandra.
Men håller du på med höjdhopp nu?
Nej, nu bara pratar jag.
Men pratet då, alltså nu känner jag att jag bara inte...
Jag tar snart tillbaka.
Ja, men jag vill bara veta, för att när kom du på att du har en röst som många, alltså som funkar för just det här att kommentera och moderera och sådär?
Ja, men det var ju också lite kul, för när jag väl slutat min... Jag var ju i landslaget några år, och när jag väl slutade där så hade jag ett jobb i IFK Lidingö Friidrott som barn- och ungdomsansvarig. Och så var vi på en tävling där spiken var sjuk. Och då helt plötsligt så frågade de, Jessica, du pratar ju så mycket, du kan ju lika gärna prata i mikrofon. Ja, hör jag mig själv säga, det kan jag. Så jag går bara och tar mikrofon, och jag har aldrig gått en kurs, alltså inte en timme, varken i tal eller i speakerutbildning så att säga. Och så börjar jag prata, och då, det brukar jag få till med att, men jag har en röst man lyssnar på, och det kan jag bara tacka mamma och pappa för, det är inget som jag, det bara har jag liksom.
Har de också härligt lyssningsvänliga röster?
Ja, lite mer småländska vet du, så det är inte så...
Men du, min sambo brukar säga att jag har en professionell röst som jag kopplar på när jag pratar med så här. Och jag tycker lite grann att det gäller dig också, för att när man hör dig på... Ja, men typ Lidingöloppet nu senast, så låter det lite annorlunda. Det är, alltså, jag säger inte att du har dålig energi nu, men det är liksom från tårna. Sådär.
Ja, jag får en mörkare röst när jag pratar i mikrofon, och det är jag ganska glad för att det är många kvinnliga röster som är väldigt jobbiga att höra på. Jag tror det är därför kanske inte så många kvinnor har slått igenom på live, alltså ute på arenorna, för att har du en ganska gäll kvinnlig röst då ligger du lite fel. Men, och jag älskar det där, jag får ju så otroligt mycket energi när jag står i det där spiketornet och har då x antal tusen nedanför. Det kan vara midnattsloppet eller andra sådana lopp där jag har massa med deltagare som bara är så förväntansfulla. Jag hamnar ofta i starten också av någon konstig anledning. Men jag gillar det. Och samtidigt så gäller det att kunna vara informativ och kunna gå ner och informera och sådär. Så att man måste ju ha lite registret där. Och jag tror det var därför som jag tyckte att det var så otroligt svårt min första Eurosport-sändning. Mm. Jag sitter i en liten studio med tre skärmar och har ingen aning om de går och kokar kaffe eller byter kanal eller sitter och undrar vem 17 det är som babblar på andra sidan rutan. Alltså jag hade verkligen ingen känsla, så jag åkte hem och grät och ringde min pappa. Vad gråter du för? Nej, men så sen fick jag en chans att lyssna på en repris och åkte tillbaka stan efter och fortsatte. Men jag var ganska säker på att jag kommer nog inte sitta där imorgon. För jag tyckte det var jättejobbigt med att inte få den här feedbacken som jag medvetet och omedvetet får från alla deltagare när man är speaker på plats på eventet.
Nu avslöjar jag mig lite grann. Jag lyssnar inte så jätte, eller kollar inte så jättemycket på Eurosport. Sitter man själv och kommenterar eller är man flera som kommenterar?
Ibland själv. Och ibland har jag en expert. Så att det beror på lite. Är det ett stort mästerskap, då har jag Linus Törnblad som hoppat
just det.
Väldigt högt i höjd och lite andra. Så att, det varierar lite. Är det någon mindre gala, då sitter jag själv. Så att, då sitter man där och snackar.
Men känner du att, nu behöver jag absolut inte bli någon så här feministpodd här. Men känner du som kvinna att du måste kunna lite mer än männen för att du ska få respekt? Jag tänker att jag har träffat Camilla Enström till exempel i den här podden som du säkert känner till. Och hon berättar ju lite så att man själv ställer högre krav på sig själv, och även de andra förväntar sig ofta en större leverans från en kvinna.
Jo, men så är det. För mig har det varit väldigt dubbelt. Jag tycker själv när man lyssnar på ett tv-program, så att det är skönt med en manlig och en kvinnlig röst bredvid varandra, att du lyssnar omedvetet mycket bättre och mer på vad man faktiskt säger. Så att på så sätt så blev jag i början kanske då kvoterad in för att jag var kvinna, men samtidigt så vill inte jag kvoteras in, för jag vill ju bli tagen för att de tycker att det jag säger är bra. Så att jag vill ju inte bli kvoterad på det sättet, men samtidigt är det bra med en manlig och kvinnlig röst. Så att det där är en liten, ja men den är lite svår, men ja nej. Jag tycker att jag i stort, i friidrotten framförallt, sen kommer vi till andra idrotter där det har varit lite tuffare, men i friidrotten har det varit öppna armar faktiskt. Mm.
Ja, men det säger ju Malin också, Malin Evelöv, mycket när jag pratar med henne, så att friidrotten är ju väldigt, så här, ofta i alla fall, väldigt välkomnande och inkluderande. Det är lite schysstare om man jämför för med andra sporter.
Jo, men så är det. Och då jag kan väl ta det här mitt värsta exempel då, på gång när jag... första kvinna som någon gång får prata en fotbollslandskamp för herrar. Och det var 2003. Och jag fick under 5 års tid har alla landskamper, både män och kvinnor, på Råsunda med 34-35 000 på läktaren, och det är ganska häftigt att få gå ner på gräset och please all rise for the national anthem of Sweden och sådär. Det är häftigt, men jag tror att det var ungefär efter min andra match när någon förstod att ja, men hon var inte tillfällig, hon kommer nog vara kvar, så var det en av de större tidningarna som en känd sportjournalist som tillägnade mig en krönika. Det var väl gulligt, utan att säga med namn vem jag var, så var det ändå den kvinnliga spiken. Fanns ju inte så många att välja på. Och insinuerade otroligt tydligt i den här artikeln att jag skulle ha gått sängvägen med Lars-Åke Lagrell, som då var Svenska fotbollförbundets ordförande, för att ha fått det jobbet. Och jag tror inte att man hade dratt den parallellen om det var en ny manlig spiker.
Nej, men jag orkar inte.
Så att då gick jag och eldade upp den faktiskt i diskon. Men sen bestämde jag mig för, då tyckte jag, nej men jag gör inte det igen. Det här var, usch, jag vill inte ha såna här rubriker.
Tänker, Leif G.W. Persson har sagt att man reser inga monument över recensenter. Det kan man bra ha i,
ja, precis,
i åtanke.
Nej, utan min hämnd blev istället att jag fortsatte i 4 år till. Och han fick snällt sitta på läktaren och lyssna på mig. Och det var min revansch. Mm. Så att, men den nivån är det i vissa idrotter och i vissa journalister. Så att, men ja, man får vad heter det, tjockare skinn på näsan om man... Ja.
Alltså imponerad ändå, för att jag kan ju bli väldigt impulsiv. Jag vet inte om jag hade lyckats låta det stanna kvar vid bara att elda upp tidningar, utan jag vet inte om jag hade... Nej, alltså jag har ju lite olika erfarenheter inom... Ja, liknande erfarenheter ska man säga. Så att jag har väldigt svårt för att inte göra öga för öga, tand för tand, om du vet vad jag menar.
Ja, men jag förstår precis vad du menar. Men du har ju otroligt många lyssnare där ute och följare som verkligen är lojala och trogna, men... Mm. Vad har du då? Har du blivit påhoppad och vad får du?
Oj, oj, oj. Ja, det är ju en hel del. Vi skulle kunna fylla en hel podd, men ska jag ta någonting ur arkivet, eller på att säga?
Bläddra fram något.
Bläddra fram. Ja, jag har ju berättat om några. Generellt så kan man väl säga att det finns väl en klick löpare. Jag skulle säga framförallt här i Stockholm. Mm. Löpare som är på elitnivå, det kan vara tränare, det kan vara så här wannabe-löpare, självutnämnda experter som tycker ändå att en kvinna som kanske fokuserar lite på utseende också, och som inte springer fort alls, att men varför ska du få utrymme?
Ja, just det.
Det är ju väldigt mycket. Sen, det återkommer olika skepnader med jämna mellanrum. Det finns, det har liksom pratats om mig och förlöjligats i poddar.
Just för att inte du har varit en bra löpare då? Är det det som är poängen i det? Eller?
Nej, men man har förlöjligat mitt budskap och sådär. Ja, men gjort sig lustig över mitt sätt att peppa och prata med mina följare som ju är... motionärer framförallt. Motionärer som ofta inte har så bra självförtroende. Motionärer som just är rädda för den här typen av löpare som, ja, men som bara tycker att de är störst, bäst och vackrast. Mm. Det är de jag försöker peppa mot de här. Så att, men jag får ju, ja men det kommer med jämna mellanrum, absolut. Mm.
Men hur var det då? För jag tänker när du blev Maraton Petra med hela svenska folket, vad innebar det första tiden? För att det måste ju ha varit en otrolig omställning i ditt liv, tänker jag.
Ja, det har du rätt i. Men jag tror, i och med att det gick så successivt, så tror jag ändå inte att jag riktigt fattade. Eftersom jag fortfarande satt bakom datorn och skrev mina inlägg. Jag träffade ju inte folk som följde mig så mycket så, utan ja, det kanske var på något lopp som någon kom fram och sa att jag följer dig, men jag hade ju inte den som dialogen, så att det kändes fortfarande som att jag satt och skrev själv nästan. Det var först efter Stockholm Marathon 2010 där som jag liksom fattade på något sätt, så på lätten trillade ner att ja, men herregud, det är folk där ute som, alltså verkliga människor som följer mig. Ja, men det var ju, jag vet inte, det känns fortfarande lite ovant eftersom som sagt löpning och jag har inte varit så kompatibla genom åren, så det känns fortfarande lite konstigt.
Men kom det prestationsångest i det då, att helt plötsligt var då Maraton Petra, expert, ja, men allt det där som man kallar då ditt nya jag. Blev det en prestationsångest just i loppsammanhang, tänker
jag? Ja, absolut. Alltså jag, i början så var det ju verkligen så här att jag kände att jag måste springa fort för att på något vis räknas. Mm. Absolut. Mm. Det var jättemycket sånt de första åren. Jag jagade tider och tränade jättehårt då. Ja, men försökte hitta liksom den hemliga nyckeln till att bli snabbare.
Mm. Men har du släppt det nu eller?
Ja, alltså tidshetsandet har jag definitivt släppt, tillfälligt i alla fall. Men det har ju spilt över på annat istället. Så att jag, istället för att jaga tider så jagar jag väl mer inom min affärsverksamhet och andra sammanhang. Mm.
För det gick ju ganska fort här, tänker jag. Och när du ändå då var, om vi håller kvar lite vid den här första tiden, var där och då hämtade du all kunskap och inspiration? För helt plötsligt så skulle du ju kunna och veta något som du egentligen inte hade en aning om. Var kom allt det ifrån?
Ja, det är en jättebra fråga. Mycket kom ju från Ingmar, min guru, som jag träffade i Stadsskogen i Uppsala. Eller om vi ska vara petiga så träffade jag faktiskt honom längs med Fyrisån. När han och hans löpargrupp passerade mig när jag kämpade mig fram där på ett av mina första långpass. Och det kom en käck och glad gubbe i toppluva som sa att du springer alldeles för fort och med fel teknik. Så häng på oss nästa vecka. Alltså jag skulle ju inte hänga på i deras tempo, för de sprang ju för fort. Uh-huh. Jag försökte ju hänga på dem. Okay. Det gick ju inte. Nej, men sen kände jag igen honom på Friskis och Svettis. För det fanns ett gym där också. Förutom gympasalen där så fanns ett gym. Och veckan senare hade det kommit massa snö. Så då såg jag honom där. Då hade han ställt sig på löpbandet och skulle köra. Då gick jag faktiskt fram till honom och pratade. För att jag kände igen honom. Cool. Han har ganska karaktäristiskt utseende. Mm-hmm. Så då började vi snacka och jag bad att få fota av det passet han skulle springa. För jag såg att han hade en papperslapp i handen. Mm-hmm. Så då ville jag fota av. Och då var han lite sådär, jaha, varför det då? Du kanske inte, det här passet kanske inte passar dig. Nej. Men det är ju lite så som många gör idag. Att man googlar fram träningsprogram och så kör man. Så att, ja. Men i alla fall, då började vi prata. Och sen så bjöd han in mig till ett riktigt träningspass. Och sen så, ja, på den vägen är det. Där fick jag veta jättemycket.
För du kunde ju inte börja komma ut med massa buffel och båg, tänker jag. Du var ju verkligen som journalist också, förstår jag, ganska källkritisk och ville verkligen veta på riktigt.
Ja. Jo, men absolut. Jag har väl aldrig varit den som har hänvisat till så här, forskningsrapporter och så, men Ingmar kunde ju väldigt mycket, så jag lärde mig mycket av honom. Mm. Jag läste ju mycket också.
Ja, men det förstår jag att du måste hämta. Men du, från Ingmar då till Jonas, för någonstans mitt i allt det här så träffar du din gubbe.
Ja, min sambo.
Ja, precis.
Mm. Ja, det här var ju då 2014. Ja, vad vill du veta?
Nej, men jag tänker, han fick ju bara kliva in och köpa hela Petra-konceptet. Ja. För i allt det här så har ju du blivit under den här tiden en väldigt känd person och där du verkligen lever ditt liv. Och då får plats med en man mitt i det här nu då som... Du måste ju hitta någon som bara kan köpa dig.
Mm. Ja, men det är jag faktiskt väldigt glad över, att han är en sån chillad person. Mm. Så att han är ju inte alls någon löpare. Mm. Han får ofta den frågan. Men däremot så, han säger i alla fall att han på riktigt gillar känslan och stämningen runt lopp. Mm. Att människor är glada och peppade och han är ju som en... Alltså han gillar ju att vara glad. Han är glad ofta och gillar att skämta lite för mycket ibland. Han har aldrig sagt eller liksom hintat att han skulle känna sig som hotad av att jag tar mycket plats. Mm. Utan mer, alltså han tar väldigt mycket plats hemma när vi så här, inte är på något löpalopp. Ja, exakt. Mm. Ja, men så han... tycker bara att det är kul. Och han älskade att fotografera. Det är ett intresse som han hade när han var yngre som han plockade upp när vi träffades. Och, ja, men jag satte en kamera i handen på honom och bara, hej, vill du bli min Insta-husband? Ja, men jag tror det är jätteviktigt. För jag märker ju runt omkring att det är många som har partners som inte kanske har samma chilla inställning utan tycker att det är jobbigt med en kvinna som, ja, men som har ett starkt intresse för någonting. Som inte är den här sideline-personen.
Jag känner igen det, jag sitter här och nickar och ler.
Är det så? Har du sådana erfarenheter?
Ja, nej, men min Oscar nu då, min man, han, jag har ju frågat honom flera gånger om han tycker att det är jobbigt att ha en kvinna som alltid ska synas och höras och stå mitt i och vråla liksom. Men framförallt så är det ett sätt för oss att hinna umgås när det är som mest intensivt, och då följer han med på lopp, och antingen så hjälper han mig bara att köra för att jag ska få vila, eller så är han faktiskt med och springer. Han hade ju faktiskt gjort 4 Lidingölopp själv innan vi träffades, så att jag sa det att vår första dejt var egentligen inte den första, eftersom vi hade varit på samma äng i alla fall, på startängen på Koltorp. Men, nej, men jag hittar en otrolig styrka i honom att stå bredvid mig som man då när jag är så stark kvinna. Mm. Och det krävs en väldigt stark man för att klara av det. Jag känner igen mycket det du säger, att Jonas gläds med dig och kan vara där bredvid.
Och sen skulle jag också säga då att en mina jag gick på tidigare när jag dejtade, det var ju ofta att jag trodde att de här, så här utpräglade träningskillarna, löpare, styrketräning, you name it, alltså en man med en passion för sport, att de på något vis skulle passa mig. Fast det visade sig att det gjorde det ju inte alls. Nej. För att de ville sällan dela vad ska man säga, rampljuset. Nej. Med mig. Nej. Utan det blev jobbigt. Och då, jag tror många män säger ju att ja, men jag vill ha en kvinna som har ett intresse för sport. Ja, intresse för att titta på när du utövar sport skulle jag vilja korrigera det till. Ja. Så att, verkligen. Men hur träffades du och Oscar?
Nej, men alltså vi tätt träffades.
Okay.
Vi började skriva en Lidingloppssöndag faktiskt för 6 år sedan. När man kom hem helt blå i huvudet och så hade han varit inne på min sida och så bara nej, han passerar inte min sida utan att ta en kontakt, och så skickade jag någonting och sen började han svara, och sen träffades vi på tisdagen och vi träffades på torsdagen. Sen var det vi, och så 2 veckor senare träffade vi barnen. Det var klart liksom.
Men när fattade han att du var liksom du? Att du var spiken på Lidingöloppet?
Nej, men det gjorde han. Och i och med att han hade sprungit Lidingöloppet, och jag tror att jag ganska tidigt förklarade den här söndagskvällen när vi började skriva att jag är helt slut ikväll, jag har jobbat på Lidingöloppet, och där fick vi en koppling direkt då, eftersom han hade sprungit lopp tidigare. Så att, det fattade han nog ganska tidigt. Som tur var kanske, så han visste vad han gav sig in i för rävbo. Men... Nej, så det var bara vi. Det är superenkelt. Men vi är fortfarande serbos. Han bor i Täby, jag bor på Lidingö, och vi har våra barn på varsitt håll, så vi kör helt, men vi är gifta.
Gud vad skönt att vara serbo. Förlåt, men jag bara så här. Alltså, ingenting ont om. Jag tycker det är mysigt att vakna med familjen så, men alltså, ja, ibland på eftermiddagen när jag vet att snart kommer de att komma hem, då är det lite så här, nu ska jag verkligen njuta av den här halvtimmen som är kvar.
Nej, men det funkar bra. Men han är otrolig. Han hjälper ju mig ofta. Att, i somras körde han till Göteborg på en lördag för att jag skulle prata på Midnattsloppet i Göteborg på kvällen, sen kväll. Och sen började jag prata i Stockholm på triathlon söndag morgon klockan 7. Och däremellan gick det inga liksom, andra tåg eller någonting. Så att då fick han köra mig dit på kvällen och hem på natten så att jag kunde stå redo med mikrofon klockan 7 på söndag morgonen. Så att utan honom så hade det inte gått att genomföra heller. Men, men så jag...
Fin man.
Ja, men ja. Han är bra. Men du, efter det här med Jonas och när man träffar någon som du träffar Jonas och man blir kär och bara vill leva hela livet, så kommer det automatiskt upp den här frågan om barn. Och du har ju din lilla prins nu. Men du var ju ändå då inom situationstecken äldre när du tog beslutet ändå att ni ville försöka få barn. Hur tänkte du där? För ditt liv var ju ändå väldigt inrutat och satt och intensivt, tänker jag.
Vi tog ju då inget beslut om att få barn för det första. Då.
Okay.
Jag var väldigt säker på att jag inte skulle ha några barn. För att, som du säger, jag har alldeles för stort ego för att kunna få in ett barn i liksom den formen. Mm. Eller ekvationen heter det kanske. Men Jonas, vi hade faktiskt ärligt talat inte ens hunnit komma dit till den pucken.
Hur länge har ni varit ihop?
Alltså, vi träffades ju i juli 2014, och i februari, nu ska jag se här, Alltså i mars 2015 så fick jag reda på att jag väntar barn.
Oj.
Så att vi hade väl, men kanske hade berört, alltså jag ville nog bara försäkra mig om från början att han i alla fall så här, var öppen för barn. Mm. Det tror jag man någonstans instinktivt, men det fattade jag ju att han liksom gillade barn. Så han är ju väldigt så här, barnslig person. Han är väldigt lätt för att han till och med sagt att han helst skulle vilja jobba på ett förskola om det varit lite bättre betalt.
Ja,
så att, men så här, så att, bara för att vara helt ärlig så kom ju Adrian till trots att jag käkade p-piller.
Aha.
Så att så var det.
Mm. Mm. Men vad hände då då? Det måste ju ha blivit en superchock.
Ja, gud ja. Alltså jag sprang ju Prag halvmaraton då och detta var ju slutet på mars och kände att det gick väldigt tungt och kunde inte riktigt förstå varför det gick så tungt. Till slut så kände jag väl någonstans att la ihop ett och ett där liksom. Och så, men jag får göra ett graviditetstest. Och då ja, så att fick jag förklaringen. Nej, alltså det var ju en chock.
Men i vilken vecka var du då?
Ja, då ska vi se. Det kan vara vecka kanske.
Ja, men det var ändå ganska tidigt.
Ja, men det var hyfsat tidigt.
Det var inte för sent så att säga. Men det var självklart ändå att han skulle få komma till.
Vi kom fram till att han tillverkades under VM i Falun.
Passa er för Falun om inte ni vill börja gravida.
Precis. Nej, men
fanns det någon oro då, tänker jag, att det här skulle komma in och, vad ska man säga, störa den bubblan du ändå var i? För där och då var det otroligt intensivt i ditt liv.
Mm. Ja, absolut. Alltså, det var jättejobbigt, för jag dessutom tvingades att lägga ner löpningen ganska omgående. Mm. Jag kunde inte alls springa tills dagen före förlossningen som många kan. Liksom. Så att det var jättejobbigt. Det blev som en identitetskris. Och dessutom så, jag har ju en bakgrund med ätstörningar, så att det var jättejobbigt att se hur kroppen förändrades också. Mm. Och sådär. Mm. Så att, ja, absolut. Det var många psykologbesök och snack med mig själv.
Mm.
Och Jonas fick ju
han fick vara med i diskussionen också.
Ja, det är ju bra att han är rätt bra på det. När han fattar liksom att det är skarpt läge, som man brukar säga, då bara lägger han sig platt.
Då håller han sig.
Hon har rätt.
Men du, när väl Adrian kom då måste det ha varit magiskt.
Ja, men det var det verkligen. Men samtidigt så, just det här att jag ju driver eget. Jag minns att jag satt där i sängen med Adrian i ena famnen, lilla liksom byltet. Mm. Jonas var på väg hem, han skulle hämta en babybjörn. Mm. För vi hade ju ingen bil eller något babyskydd, så att vi skulle ju åka tunnelbana hem, kom vi fram till.
Ja.
Så att jag satt där, Jonas var borta, och sen så ringde jag till någon av mina sponsorer som jag hade haft, som jag försökte så här övertala att samarbeta med mig även året efter, och båda tackade nej.
Ja.
Och jag minns att jag var så ledsen att jag inte ens då kunde få släppa det här med jobbet. Mm. Utan liksom, telefonen i ena handen, barnet i andra handen. Mm. Så att, svara på din fråga, det kändes absolut fantastiskt. Fast mest kanske bara ovant.
Lite stressigt också.
Stressigt, och jag visste inte om man skulle gå sönder. Liksom, alltså, tappa honom. Nej, jag hade ju ingen vana vid barn överhuvudtaget. Mm. Knappt hållit ett barn liksom.
Men här kan vi ändå glädjas åt att idag vi ändå får indikationer på i friidrottsvärlden, framförallt att man nu skriver längre kontrakt med kvinnliga idrottare även när de är gravida och får barn. Här ser vi ändå en skillnad, och det tycker jag är...
Det
måste ju vara så. Ja.
Den frågan ska man ju inte behöva få, varken på en jobbintervju eller om man ska skriva på för ett lag, liksom, om du planerar att bli gravid. Det är ju bara så här. Och jag menar, en man kan ju vara borta också.
Det är en het potatis, verkligen. Mm. Men du, livspusslet då, efter Adrian kom, vad hände i din vardag och hur lyckades du lösa? För att livspusslet idag för alla är ju verkligen en utmaning. Hur löste du den här nya situationen du ändå har hamnat i?
Jag bestämde mig väldigt tidigt för att jag ju skulle fortsätta jobba på deltid. Så att Jonas fick, eller han tyckte att det var bra också.
Mm.
Så han fick vara pappaledig på halvtid från första dagen. Och vi delade helt enkelt, rakt av.
Mm.
Och det funkade.
Mm.
Sen så ställde min mamma upp jättemycket också.
Mm.
Så att jag kom iväg på mina träningspass. Och även om jag inte kunde springa så liksom fick jag sätta mig på spinningcykeln och sådär. Mm. Så det, jag tyckte att det gick bra. Mm. Även om det var, det är ju inte lätt att ha ett litet barn så, men ändå så funkar det hyfsat bra tycker jag.
Mm. Och han är ju med dig på bilder och så idag också.
Ja, han är ju helt underbar. Alltså han älskar ju att springa, och Senast i helgen när vi var på ICA och skulle handla hans lördagsgodis, då finns ju den här naturgodishyllan mitt emot, och så är det liksom en tjej som springer på där. Just det. Det där är mamma. Så, här, så fort han ser någon som springer så
alla är mamma.
Är mamma. Så man springer och sen så äter man gott. Det är så, här, det är så livet ser ut.
Ja, vad härligt. Ja. Jag har ju faktiskt spikat ett lopp där han har varit med. Vi träffades just i Norrköping. Det. Och det var ju bara ett leende när han stack iväg och ett leende när han kommer i mål.
Just det. Var det här Norrköpings stadslopp?
Ja, precis.
Men du var inte med när han fick ett sammanbrott?
Nej, men jag hörde talas om att han hade fått ett sammanbrott, men det, jag missade det.
Han blev glad när du kom, kanske. Ja, jag tror han fick se Musse.
Jag innebar mål, kanske.
Mustafa Mohammed var ju där, så han gillar ju barn. Så jag träffade honom och gjorde någon rolig min så här, så han blev glad. Sen så kom du där också, då blev han... Ja, nej, just det, så var det ju. Vi träffades där. Ja, superkul. Och sen var ju du på Lidingöloppet, på Knatteloppet i år.
Just det.
Också. Det tycker jag var så kul. När var det du som sa det här med att alla föräldrar, tänk nu på att det här är barnens lopp.
Mm.
Så här, alltså en del föräldrar ska ju verkligen ha lite
Ska vi gå in på det så kommer du höra mina horn växa. Nej, det behöver
lite
inte göra
kan
så
vi
mycket.
Gå in på det.
Men, ja, men det kan vi göra. Men det är ju väldigt tydligt när man står på sådana här lopp, barnlopp, där verkligen, som jag då har jobbat på Lidingöloppet 7 år, så vet jag ju hela den pedagogiska tanken bakom att ha de här sorternas lopp, där det står flera hundra barn på startlinjen. Och vi har ju nu infört en sluss sista åren där jag har varit starkt rådande i att få bort föräldrarna från själva startlinjen, för att barnen klarar sig jättebra. Även de yngre som är 5-6 år, som är knatten, där du då... Just på Lidingöloppet finns en start för de knattarna att springa själv utan föräldrar, och sen får föräldrar vara med också. Men just det här att föräldrarna sätter sig själv på så höga hästar och tror att de är så himla viktiga i startögonblicket. Barnen har skorna på fötterna och nummerlappen på magen. Då kan man backa undan, sen sköter arrangören resten. Och det är så många barn som bara blir så stressade av en förälder som står och skriker i nacken på dem. Och det har gjort mig tokig genom åren. Och går då in i en liten annan... Jag har ju jobbat på förskola, som Jonas kanske vill, och på skola också. Då klär jag i mig lite fröken rösten och väldigt vänligt men bestämt vädjar till alla föräldrar att nu är det back off. Det här är barnens arena, det är deras tid att njuta och vara i stunden och få värma upp. Och jag blir lite trött på alla de där föräldrarna som ska fram och peta på barnen. Det, låt dem bara vara, låt dem njuta. De barnen klarar det.
Ja, men det som gjorde mig irriterad på samma lopp, fast det var ju en sån här klättertorn som fanns där. Man kunde stå i kö och så kunde man få klättra tillsammans med några instruktörer. Och då vet jag, men Aron ville jättegärna göra det, så vi ställer oss i kön. Och så var det de innan oss, så var det så här, de som stod före oss menar jag. Och så säger pappan så här... Vad får man i pris om man kommer hela vägen upp? Och vi sa, jag bara, men orka med en sån. Gud, vilken jobbig pappa. Man bara, men herregud, låt barnen ha kul. Mm. Alltså, kul för den ungen att känna så här, nu måste jag upp där högst upp, annars så duger inte jag. Alltså, du vet,
och fort ska det gå också.
Fort ska det gå, liksom. Nej, men alltså, jag håller verkligen med. Men har du gjort något handgripligt, så här, ingripande, när du har känt att så här, den där föräldern driver på alldeles för hårt?
Men jag har ju definitivt tagit bort micken ett antal gånger och sen bara tittat dem rakt i ögonen och bara... Nu backar du. Liksom, låt oss vara här framme. Det finns ju vissa som är väldigt så. Men jag försöker vända det till att nu hjälps vi åt att göra en fin upplevelse för både stora och små. Att man liksom lägger det positivt istället och att man kanske där förstår lite budskapet. Då. Men, men det har hänt lite gånger sådär. Men i det stora hela tycker jag att det är underbart med alla ungdomsklasser. Och mer och mer vanligt blir det ju nu att det faktiskt är avgiftsfritt på flera lopp att springa för barnen. Just för att en sponsor går in och gör det möjligt. Och det tycker jag är jättefint, för att det är ändå en ganska ordentlig kostnad att ha barn i idrotten idag. Så att det tycker jag är fint.
Jag bävar lite grann för framtiden. Alltså jag säger till min sambo, Adrian måste bli löpare. För då behöver vi bara köpa löparskor. Ja. Typ. Nej, men du vet, så här, man ser ju folk med hockey och fotboll och jag vet inte vad.
Jag har ju en 11-åring som är akademilaget. Jag ska inte gå in på vad det kostar, men det är många tusen.
Och sen så tänker man, nu om man är lite luttrad, att förmodligen kommer inte det här barnet att bli nästa Foppa eller Zlatan. Liksom. Kan vara, men väldigt liten sannolikhet.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door.
Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Och jag tycker man måste plocka in glädjen. Alltså ja. Mycket mer uttalat än vad det är. Men det skulle vi kunna göra en helt annan podd på.
Ja, vi får ta flera poddar.
Men du, lite så här, du lever ju verkligen din dröm nu. Var i din bubbla är du, om man säger så?
Fast det roliga är att jag brukar säga det, eller skriva det ibland på Instagram, att jag lever min dröm, och det gör jag väl. Men tror eller ej, så kan det ju faktiskt också bli ett vanligt, ganska ångestframkallande jobb. Mm. Så jag försöker verkligen påminna mig själv om att jag lever min dröm, och jag är jättetacksam för att jag kan göra det här. Men det är också sådär, så en sak jag jobbar med, att just inte låta min ångest överskugga allt det där. För det är ju faktiskt så det är ofta, så att jag går runt och oroar mig för om jag kommer att kunna jobba med det här nästa år. Mm. Så har det varit sen jag började. Mm. Kommer jag få ihop några partners nästa år? Mm. Hur kommer sociala medielandskapet att förändras nästa år?
Ja, där går det ju fort.
Det går ju från år till år, alltså. För att hänga med. Jag vill inte bli en sån där bitter typ som sitter och klamrar sig fast vid det förgångna och så här, oh, det var bättre på min tid och så där. Utan jag försöker hänga med, och ja, men det kostar på. Alltså jag klagar absolut inte, men jag vill bara säga så här att det kan komma stunder där jag verkligen känner så här, wow, det här är så coolt. Mm. Som när Malin Evelöv och jag hade event förra veckan, och det var liksom supermycket energi och så här. Folk kommer fram och säger att wow, det du skriver på Instagram gör skillnad. Då blir man ju så här, oj. Mm. Men sen nästa sekund så är ju ångesten tillbaka. Ja, precis. Ah, vad ska jag skriva? Hur ska jag upprätthålla det här? Bara, hjälp.
Mm. Men du, vi kommer in på lite djupare igen då. Jag vet ju att du har haft en jättetung period bakom dig. Både du och jag förlorade våra pappor bara inom några månaders mellanrum. Och det här blev otroligt jobbigt för dig.
Mm. Ja, men precis. 2018. Ja, det var ju verkligen så här, ingen förvarning. Det var ju som en blixt från en klar himmel. Mm. Så att det var verkligen så här, mattan rycktes undan. Det sjuka var så här, det var så mycket som följde i kölvattnet av det också. Dels så började ju, ja, men så här, mina första gråa hår kom liksom, och så var det någon som sa så här att ja, men håret kan faktiskt påverkas av stress. Mm. För dels så tappade jag väldigt mycket hår. Mm. Jag liksom blev gråhårig med alla de här problemen med liksom, ja, myomen som jag har haft nu då, som orsakat allt det där började. Mm. Den dagen som pappa gick bort. Mm. Så det hände så mycket i kroppen. Det är någonting som inte många pratar om heller. Mm. Alltså hur man fysiskt påverkas. Mm. Och sen också ovanpå det då, sorgen. Mm. Och sen så förväntar sig omgivningen då att efter några månader så ska du egentligen vara tillbaka back in business igen. Jag vet inte hur upplevde du, för du berättade lite grann för mig här innan hur det var för dig.
Ja, nej, men min pappa fick ju cancer, bukspottkörtelcancer, och han fick väl så där, ja, men 2 månader har du kvar. Och det var han jätteglad för att få reda på, för då hann han äta sina kroppkakor en sista gång och allt det där. Men vad som var den stora utmaningen, som både du och jag är i vårt entreprenörskap, så har man ju sitt jobb. Och det måste utföras. Har du inte 9-5 jobb, då måste man bara lösa det. Och för mig sammanföll det ju med Bauhaus-skalan. Och jag hade pratat med mamma och storebror att ja, men blir det att det krockar, då hade vi tillsammans då bestämt att jag kör Bauhausgalan och sen åker jag. Min bror åkte jättefort till Västervik på lördagskvällen och Bauhausgalan är på söndagen. Och jag hade då först Lilla blodomloppet som jag var projektledare för med 500 barn som skulle få springa inne på ett kittat Stockholmsstadion. Och där var både projektledare och speaker och sådär. Och sen skulle jag då vara inneplans speaker och konferencier på hela Bauhausgalan. Vad det innebär med världsstjärnor och väldigt mycket folk på läktaren och viktiga intervjuer och ja, men sådana grejer. 9:30 den söndag morgonen så ringer de och berättar att pappa har dött. Och jag genomför den här dagen utan att någon har en aning om vad som har hänt liksom, utan jag bara kör hela dagen. Ja, men mina två speakerkollegor, de fick reda på det. Men då är jag ju så tacksam av den här ryggsäcken som man har av all erfarenhet, och jag gick lite på autopilot. Sen att det är en autopilot och intervjua Patrik Sjöberg, det vet jag inte, men jag genomförde hela den dagen när jag hade fått budskapet 9:30, och sen när jag var klar då satt jag med bilen och åkte.
Herregud alltså. Jag kan inte föreställa mig.
Nej, men det var ju när jag satte mig i bilen, då brast det ju. Men så länge jag var tvungen att hålla det, då funkade det ju. Och nu är ju inte det ett sånt uppdrag som man bara kan ringa och säga, nej men jag kan inte. 9:30 samma dag, det
men
går
du var ju
inte.
Avgörande för genomförandet, kan man ju verkligen säga.
Ja, åtminstone så hade jag ju satt mina speakerkollegor i en väldigt svår position i att helt plötsligt inte vara där. Och det funkar inte. Och, jag gjorde det och jag är jätteglad att jag gjorde det och att vi hade bestämt, att vi hade tagit beslutet innan. Blir det att det krockar så kör jag. Och det är sånt pappa vet också, även om han nu inte var där. Men jag fick träffa honom dagen efter och pussa på honom ändå. Men jag var jätteglad att jag genomförde dagen, för att det är lite så jag är. Det ska mycket till för att jag inte ska göra ett jobb. Men jag var där och jag fick ju ändå en förvarning om att jag visste att det skulle kunna bli så här. Men för dig då, det gick fort?
Ja, nej, jag hade ju ingen förvarning. Hade man kunnat önska så hade man ju velat i alla fall att, ja, men som du säger, att för jag vet ju att sen... Så här i efterhand så kunde de ju se att han hade haft en mindre hjärtinfarkt någon vecka innan. Mm. För det kan man tydligen se. Mm. Så här. Och då tänkte man ju så här att om han hade fått en... Alltså om det, för då var de ju på semester. Och så tänkte om han hade fått den hjärtinfarkten då, när de var ute och gick bland folk. Och de hade liksom kunnat... kanske någon läkare fanns på plats eller någon hjärtstartare. Det är där jag liksom gått igenom i huvudet hela tiden. Att tänk om man hade kunnat så här, göra något annorlunda. Eller om man hade blivit liggande på sjukhus, men i alla fall fått chansen att säga adjö. Liksom. Mm. För nu var det verkligen sådär från ingenstans. Min sista chatten när de var på Mallorca och pappa var lite så här glad i hatten och hade tagit någon sangria för mycket och och så här, vi bara, jag och Jonas skrattade åt det och bara, kan jag vara glada? Så här. Mm. Och sen bara 2 dagar senare så var han borta. Det är helt obegripligt.
Någonstans var jag ändå på en bra plats.
Ja, men vi sa det, alltså, så härligt ändå att han liksom fick, det sista minnet jag har av min pappa, det är som att han var jätteglad och drack sangria på Mallis. Mm. Så att absolut.
Men det är en tröst.
Ja, men det är tufft.
Ja, men jag förstår det verkligen. Och det blir ju en annan sorts bearbetning, tänker jag. Men mitt i allt det här så fick du ditt myom också. Mm. Berätta bara kort.
Ja, men alltså, myomet, vad jag förstår, hade ju funnits där. Det är ju då en sån här muskelknuta i livmodern, för den som inte vet vad det är för något. Och det hade ju en gynekolog sett tidigare. Men väldigt många kvinnor har ju myom, alltså såna här muskelknutor, utan att ha symptom. Mm. Jag tror till och med upp så många som 40% av alla kvinnor har myom. Mm. Okay. Men det som hände då var ju att symptomen kom med full kraft. Mm. Och det är ju att du får mensblödningarna från helvetet, det slutar inte. Nej. Utan det bara forsar. Mm. Så att du kan ju ha liksom mens i 2 veckor.
Mm, och då blir man ju väldigt trött, tänker jag.
Ja, alltså med tanke på hur mycket järn man förlorar, så jag minns att jag, Jonas, Adrian och min mamma åkte ner till Tjeckien precis någon dag efter att pappa hade gått bort. För vi bestämde oss för att vi ska ändå vara inbjuden till att springa en halvmara. Mm. Så då bestämde vi att vi ska göra det här i alla fall. Och då minns jag hur jag satt i den här, vi blev skjutsade med taxi då från Prags flygplats till den här stan där loppet var. Och jag minns hur jag bara kände liksom hur jag bara liksom blöder igenom allt. Alltså alla kläder, så att sätet blir helt nerblodat i bilen. Och jag bara, alltså du vet, ja, fick panik. Det gick liksom inte att ta bort. Det var så här tygklädsel, vet. Ja, sådär. Så bara, ja men mycket sånt där. Och ja men som sagt, man tappar jättemycket järn och man orkar ingenting till slut. Så, ja.
Är det i de här ögonblicken du ångrar att du inte har ett 9-5 jobb?
Ja.
För du måste ju ändå leverera. Mm. Och jag tänker det är sånt kanske inte många följare eller andra som vet vilka de är, att de tänker på det. Att du kan ju också ha dina svackor, men de får liksom inte märkas för att det säljer inte att ha en hängig, Petra. Eller?
Ja, men ja, det jag nog har tyckt mig se ändå i sociala medier är ju en... Dels att människor kan prata mer om saker som inte är supertoppen, som typ psykisk ohälsa, har vi ju sett de senaste åren. Och jag tycker mig ändå se en ökad förståelse för ja, men, saker som ja, men, det här som jag faktiskt har pratat mycket om. Och jag märker ju att folk uppskattar det. Så att, men också så där, alltid en balansgång. Blir det för mycket så börjar ju folk att klaga också. Att, gud vad du gnäller på det där. Jag har ju också fått höra att jag gnäller för mycket om min pappa. Och till och med någon som skrev ett mejl till mig. Nu är jag så trött på ditt tjat om din pappa. Mm. Och det är ju samma med myom. Så, du utmärker inte mer än någon annan. Så sluta gnäll. Men överlag ska jag säga, så uppskattar de flesta att man är öppen.
Men jag tänker, du har ju väldigt många, otroligt många följare och väldigt trogna följare. Och det jag ser så ger ju du så otroligt mycket. Men vad konkret får du tillbaka? Jag tänker mer det positiva då. På vilket sätt får du heja rop? Vad säger de?
Nej, men de är helt underbara. Alltså, ja, men dels då när jag gör event och saker, håller pass... Och folk verkligen kommer fram och säger att det jag, typ, hade det inte varit för dig så hade jag aldrig sprungit. Jag hade aldrig börjat springa. För du visar att man kan börja springa när man är 33. Man behöver inte springa fort. Alltså så här, du har gett mig ett självförtroende. Så här. Det är jättestort. Många som har berättat också så här att de har lyckats gå ner väldigt mycket vikt. Göra en livsstilsförändring tack vare mig. Och det är fortfarande ganska svårt att hantera sån feedback. Det känns jätteomvälvande. Så det skulle jag nog säga är den största vinsten för mig. Alltså mötet med människor. Och sen att de är så otroligt smarta. Jag vet så här, jag hade någon konflikt här med någon så här webbshop som jag hade handlat på. Då kom lite följare som, jag vill bara tipsa dig om den här paragrafen i konsumentköplagen som du gärna kan hänvisa till om de skulle krångla. Så att så här, du vet, de är så smarta. De skriver inte bara så här snygg rumpa eller snygg tröja, utan de är verkligen så här, ja men jag älskar.
Konkreta också.
Konkreta, smarta, skarpa. Ja, älskar dem.
Vad roligt. Ja men vad härligt. Men jag tänker... Med all den erfarenheten, för att mitt i allt det här som du nu har gått igenom, så vet ju jag från kontakter du och jag har haft tidigare att du, mitt i allt nu, det tuffa som har varit och är, att du har blivit bättre på att säga nej. Du har tvingats att säga nej mera. Berätta om den känslan, att faktiskt börja stå upp för dig själv och säga nej.
Ja, men precis. Dels säga nej till saker som jag faktiskt inte känner att men det här är inte tillräckligt bra betalt, eller det här ger inte mig någonting. Och att jag faktiskt har blivit, ja men äntligen känner jag lite grann i kraft av min, som säkert du också känner det här, i kraft av min rutin och erfarenhet, så kan jag faktiskt be folk dra åt skogen ibland också. Det tycker jag är väldigt skönt. Ja, men så här, så att det känns väldigt bra. Faktiskt, utan att man inte behöver göra allt hela tiden, utan vara lite försiktig med sin tid också. Och det handlar inte, alltså lycka handlar verkligen inte om att bara tjäna massa pengar. Utan det kan vara väldigt skönt och nästan obetalbart att bara så här, med hjälp av argument och kunskap be någon dra åt skogen. Det är så underbart. Speciellt när man märker reaktionen när de inte kan svara någonting tillbaka. För att, ja, men tyvärr, och jag önskar att det inte var så. Jag önskar att man verkligen kunde navigera genom den här världen och det här landskapet med snällhet och respekt för andra. Men tyvärr är det ju inte så. Jag tror att du känner igen dig kanske.
Jo, nej, men det gör man ju verkligen. Och jag valde ju att sätta ner foten ganska tidigt i att göra gratisjobb, till exempel. För det förväntar man ju sig, för jag verkar ju i en ideell värld, men bland många fantastiska föreningsmänniskor som jobbar ideellt och gör det otroligt mycket timmar och på bästa sätt. Men för mig, när jag började göra jobb åt andra klubbar, min egen klubb, då var det ju inga, det var ju en annan sak. Men ju bredare jag fick åka på andra sorters jobb eller så, då valde jag då att vilja ha pengar. En ersättning, för att jag var ju borta från mina barn. Och det har jag också blivit utskälld, så luren hängt utanför örat, för att jag skulle ha pengar. Jag jobbar minsann så många timmar. Ja, men det är ju ditt val, säger jag. Det är ju ditt val. Och du kan fortfarande göra ett val i att ta in mig eller inte, men vill du ha mig med den kvalitetsgaranti det ändå blir att ta in en erfaren speaker, då vill jag ha en liten ersättning. Så att där måste man ju på något sätt för sig själv och för sina barn, har jag ju känt, att rättfärdiga liksom sitt jobb man har gjort. Men jag tänker också, i det här du har gått igenom nu och att lära sig säga nej, jag tänker det kanske är några som lyssnare som är inne i en tung period nu eller kan spara din erfarenhet. Har du något annat tips? Sådär, som hur man, att säga nej, vad man ska göra när man har en här tung period, vad ska man tänka?
Ja, det kommer ju att bli bättre. Alltså, det kan man i alla fall slå fast, att när man verkligen känner att, ja, men som det här med pappa, så någonstans visste jag ju ändå att alltså, nu kommer det att vara mörkt, förmodligen väldigt länge, det kanske kommer att bli mycket så här upp och ner, men det kommer att bli bättre. Det tycker jag är viktigt att påminna sig om. Och en väldigt bra grej, jag tror att det var Mia Törnblom som sa det faktiskt i någon podd, att livet suger faktiskt. Alltså det är så.
Det måste få göra.
Det måste få suga. Alltså det, livet, det är inte meningen att det ska vara kul hela tiden. Det måste man förlika sig med på något sätt. För går man omkring och tror att det ska vara Instagram-vibes hela tiden, så blir man väldigt besviken. Så jag tror man måste omfamna de här smockorna man får, att så här, men det här är så det är. Människor kommer att dö omkring oss. Det kommer att bli separationer förmodligen. Det kommer att hända saker som ruskar om en, men det är så det är. Det kan gilla läget.
Lära och gå vidare.
Ja, och hitta så små, även dagen när jag fick reda på att pappa hade gått bort, så fanns det ju ljuspunkter. Och det är ju Adrian, och det var saker vi gjorde, saker vi sa. Men så här, försök ta fasta på det. Istället för att kräva av dig själv att din vardag ska vara ett Instagram-inlägg. För det är inte så.
Nej, det är verkligen toppet av ett isberg. Men du, om vi blickar lite framåt nu då, med all den erfarenhet, rutin och den utveckling som det har varit i din värld med blogg och podd och vlogg och allt vad det heter. Hur vill du utveckla personen Petra Månström framåt?
Tänker du privat eller jobb?
Jag tänker nog privat. Vad vill du liksom med dig?
Ja, jag har ju påbörjat en inre resa för några år sedan när jag gick, ja, men jag började gå mer och mer i terapi, även, ja, men faktiskt läsa en hel del, grotta ner mig lite i psykologi, för jag tycker det är superintressant. Så ja, men jag vill lära mig mer om hur jag fungerar och varför man gör som man gör. Det tycker jag är superintressant. Jag älskar psykologi. Alltså, hade inte jag blivit det här, så hade jag förmodligen blivit psykolog. Jag vet inte om jag hade blivit en så bra psykolog. För jag hade engagerat mig alldeles för mycket i du vet, högkänslig och sådär. Men ta reda på mer om mig själv och navelskåda kanske någon skulle säga, om man vill vara lite negativt inställd. Ja, men det tycker jag. Och jag ska inte ställa mer krav på mig själv än jag redan gör, men jag behöver inte alltså processa varenda Instagram-inlägg genom 5 filter innan jag lägger ut det. Det måste jag sluta med.
Du kan sätta en liten tidsgräns där på.
Ja, faktiskt. Ha som mål att minska skärmtiden. Utan att det behöver bli en press. Det är svårt det där.
Ja, det är en balans verkligen.
För att, ja, och jag vill gärna bolla tillbaka den frågan till dig. Tänker du, hur ser du på...
Ja, jag vill så gärna falla in i mitt jobb nu då, eftersom jag precis har blivit egenföretagare. Jag har ju alltid haft min lilla enskilda firma, men från och med julas nu, eller ja, snart ett år, så är jag ju nu entreprenör och egenföretagare helt. Så att,
var du anställd tidigare?
Jag jobbade på Lidingö-loppet heltid, och så hade jag speaker- och kommentatorjobben som extra knäck. Men nu är jag helt egen. Och där vill jag ju definitivt bredda mig från och ta med mig det här idrottsspikesevet som jag ändå har i alla idrotter jag har gjort under många år. Och ta mig in i företagsvärlden, företagsdagar, ut på mässor. Alltså vara mer moderator och konferensier. Och överleva även vinterhalvåret. För att jag är otroligt överbelastad kan man ju säga under sommaren. Men... behöver ju utveckla mig själv under vintern och hitta vintergig också som ger en ekonomi och en stimulans. För jag är verkligen ingen som går hemma. Jag blir knäpp av att gå hemma.
Ja, men jag förstår det. Jag är likadan. Så här, man tänker att vad skönt att vara ledig. Och sen har man en ledig dag så börjar man nästan få lite så här, panik. Det är ingen som har ringt idag.
Och privat så måste jag ju bara passa på att säga att jag och mannen har ju byggt ett hus i Duved. Så vi drar upp nu 2,5 veckor vid jul och nyår. Där vill jag vara mycket med barn och gubben. Så att det är väl lite det privata planet då, förutom att bara njuta. Och
men det, tänker, det finns ju så mycket så här längdskidtävlingar och alpina tävlingar. Du, har du varit speaker vid sådana?
Jag har varit speaker på en världscupfinal i Åre. Några år sedan. Så att, ja, nej, men det är absolut. Det är bara att folk vet inte att jag är så ledig som jag är på vinterhalvåret. Och sen har man ju ofta den, ja men vi har tack. När man nu ska gå ut och söka jobb helt plötsligt från att aldrig ha sökt ett spikerjobb till att helt plötsligt gå ut och sälja sig själv. Så att,
jag fattar.
Men jag ser mig runt och är öppen och flexibel och har spännande utmaningar. Jag har spännande projekt som ligger i pipen som jag ska göra. Men jag har tid för mer och jag vill verkligen jobba, älska att jobba.
Så att, det är säkert många arrangörer av tävlingar som lyssnar på det här. Så då kan de ju, men hur kontaktar man dig då?
Ja,
man...
men gå in och bara sök på jessicafalkman.com heter det.
Jessica med C.
Jessica med C. Jag har en egen hemsida. Så att det är bara att gå in så finns alla kontakter där. Så att det får man gärna göra.
Tack, ja, men det tycker jag verkligen. Om man vill bli tokpeppad så ska man ju definitivt anlita dig tycker jag.
Tack snälla du. Men du, avsluta med då. Varumärket Petra Månström. Och springa lopp Petra Månström. Vad vill du där?
Ja, alltså jag vill ju ta tillbaka... alltså jag vill springa ett lopp med den kroppen, alltså, och då menar jag inte kroppens utseende utan jag menar kroppen
styrka.
Innan myomet. Jag väntar ju på operation nu och då känner jag bara så här, det ska bli så skönt att äntligen få känna den här känslan igen, att inte ha massa hormoner som drar ner humör, tempo och allting, utan ja, verkligen. Så tiden är verkligen på riktigt helt oviktig. Utan bara för att känna att jag är lite mer ett med min kropp igen. Och sen varumärket. Jag håller ju på att bredda mig, har jag märkt, helt omedvetet. För jag har så här, börjat skriva en hel del artiklar på LinkedIn bland annat om just... min verksamhet och att sälja sig själv, vilket jag har gjort nu i snart, vad blir det? Ja, 10 år. Det är en utmaning, det vet ju du också. Svårt verkligen. Att sälja sig själv. Hur man samarbetar när man har en kommersiell podd eller en annan kanal. Och sådana bitar som jag märker att det finns väldigt mycket kunskapsluckor där ute. Det skulle jag vilja jobba mer med. För jag älskar ju också att prata. Jag vill gärna föreläsa mer. Jag är bara på jakt efter rätt saker att föreläsa om.
Så att, men det borde du kunna plocka ihop en...
Ja, men det tror jag. Alltså, jag tror att jag vill mer göra sådana saker därför att jag känner ju att jag vill inte bara vara fast i Instagram och sociala medier för att man kan aldrig lita på algoritmer.
Spännande. Men då är det ju lite både fysisk och mental restart, tänker jag lite nu om du får operera dig och komma tillbaka lite.
Alltså det ska bli så skönt, för jag känner verkligen så här, älskar bara det där löpsteget när kroppen lirar med mig. Men du själv förresten, har jag ens frågat dig om din träning?
Nej, men jag håller mig lite, jag har en väldigt dålig rygg. Så att jag är glad de dagarna jag kan stå rakt och må bra. Så att jag är mer en promenerare och gör det gärna med någon skön musik i öronen eller med gubben sådär. Så att jag är tyvärr bara på den nivån idag, men koterna klarar inte riktigt av. Och det jag vill göra är ju springa. Det har ju varit i hela mitt liv. Så att, men då slår koterna ihop varandra och det är inget skämt. Så att jag opererar diskbråck. Ja, men jag har massa sådana. Så att, nej, men jag är bara jättetacksam vad jag är idag och att min kropp är faktiskt helt okej.
Okay. Det går ju också, jag menar, det ger ju hälsovinster det med. Det får man inte glömma.
Nej, men jag tycker det är så skönt. Man hinner ju se lite mer på vägen, tänker jag.
Ja. Jag har också börjat uppskatta nu när jag märker att jag tvingas dra ner på tempot på mina pass. Man ser så mycket mer.
Och du orkar se det omkring på ett annat sätt. Nej, men så jag är jätteglad för det och tacksam. Så att, men jag är på en jättebra plats just nu och är så tacksam för det jag har. Så att, och jag är så tacksam att ha fått kommit hit.
Ja, men det var jättekul. Alltså, ja, ovant som sagt, men kul.
Ja.
Jag hoppas att ni som lyssnar också känner att det var lite annorlunda, men kul.
Ja, men verkligen. Ja. Ja, jag hoppas verkligen också att ni har fått till er lite mer om Petra kanske, som är lite mer bakom bilderna och under rubrikerna, så att ni har förstått.
Du, jag tänkte bara innan vi... Ja. Det här kommer ju nämligen att vara årets sista avsnitt.
Ja.
Så jag tänkte, vad skulle du vilja skicka med lyssnaren till 2020? Vad som helst.
Ja, vad som helst. Oj, den var svår. Vad som helst. Jag skulle nog vilja skicka vidare lite det vi har varit inne på idag och sånt ordspråk som jag alltid haft med mig sen jag bodde hos en lågstadielärarinna när jag gick gymnasiet i Växjö. Hon verkligen har tryckt i mig att Jessica, allt ont har något gott med sig. Och klarar man av att se det även när det har varit sådana stunder som du och jag har pratat om, så tror jag att man är på en bättre plats. Att man orkar se det lilla positiva, även om det bara är lite positivt. Och framförallt att vara i det och vara tacksam. Jag tränar mina barn nästan dagligen i att vara tacksamma. Vi kan sitta och köra bil och så möter vi en kö. Då sätter jag upp mig lite som att vi är i en yogaställning. Och så, nu är vi tacksamma för att vi sitter och kör åt det här hållet och inte åt andra. Så att jag tror att om man har lite att vara tacksam för så mår man bra.
Ja, verkligen superbra.
Ja.
Apropå bilkör.
Vad vill du? Vad tänker du?
Nej, men jag vill nog repetera lite grann det jag sa tidigare här om att faktiskt att livet är en blandning av salt och sött. Så att det kan man bara omfamna det, att det är så livet är. Och det är lite grann parallellt till det du sa. Just det här med att det kan inte alltid vara superbra.
Mm.
Och just 2020, alltså ett nytt år börjar ju ofta med lite, alltså januari är ju inte superkul.
Mm.
Det är lite så här, vad ska man säga, som november fast om möjligt ännu värre. det kommer ju att bli ljusare.
Mm.
Men som sagt, livet suger ibland. Och det tycker jag är ganska härligt, för annars hade man inte uppskattat när det inte suger.
Nej. Nej, men så är det ju. Nej, men, och man måste tillåta sig att vara där, tänker jag.
Ja, faktiskt.
Ja. Det sätter vi punkt med.
Vi sätter punkt med det.
Nej, men det gör vi. Tack snälla Petra för att jag fick komma hit.
Tack själv för att du ville intervjua mig.
Ja, men det var jättekul. Tack.
Jonas Bohr är entreprenören som vid 43 års ålder upptäckte cyklingen och ville ta reda på hur bra han kunde bli. Efter att ha läst boken Growing Young förändrades hans syn på kroppen, hälsan och människans kapacitet. Han kontaktade bokens författare, Dr. Marcus Gitterle, och skapade tillsammans med honom kosttillskottet Selexir med sig själv som försöksperson. Trots att han råkat ut för flera allvarliga skador i samband med sin träning är han idag vid 53 års ålder i sitt livsform. Med hjälp av rätt träning, mat och intag av Selexir har han lyckats motverka kroppens åldrande och återhämta sig snabbt från hård träning och skador. Jonas har gästat Maratonpodden två gånger tidigare i avsnitt 128 och avsnitt 136. Och det står klart att många av er lyssnare är nyfikna på Selexir. Och därför känns det extra roligt att återigen ha honom här i studion. Nu kommer ni att få veta om allt som har hänt sen sist. Och jag kan bland annat avslöja att det handlar om en nyhet som är extra intressant för oss som konditionsidrottare. Varmt välkommen hit, Jonas.
Tack Petra, jättekul att vara här igen.
För de som inte har hört de tidigare inslagen med dig i Maratonpodden, kan du ge en kort sammanfattning? Vem är du och vad fick dig att satsa på cykling senare i livet?
Ja, för att göra en lång historia lite kortare i alla fall, så jag började pendla när jag var 43 år ungefär Och så kände jag väl ganska snabbt att det här var kul. Och jag kände också att jag verkar ha någon viss genetiskt anlag för det. Och sen har jag alltid haft lite sådär tävlingsintresse och tävlingsjävulymen. Så då ville jag se hur bra kan jag bli på det här. Och ja, på den vägen är det nu. Mm. Så det är snart 10 år sedan och det har varit en resa som har varit otroligt spännande på många plan. Och som även lett fram till det här företaget också, Selexir. Mm.
Ni ser ju inte det här, men Jonas glittrar verkligen i ögonen när han berättar om det här. Det är uppenbart att det här är en stor passion för dig.
Ja, det är det ju verkligen. Och det är kul att lite senare i livet få hitta någonting att liksom brinna för. Och det är verkligen underbart också att få känna liksom att utmana de här konventionerna med liksom vad är prestationers begränsningar och vad är åldrande. Och jag tror ju väldigt mycket sitter i huvudet också, så att att det går att liksom utmana det här, vad som är möjligt. Och det är väl, ja, inte bara jag som är ett bevis på det, men jag är väl en av dem som är med och liksom visar att ålder är just a number.
Mm. Ja, men precis. Och de som har provat Selexir och hört av sig till dig, vad säger de för någonting? För vi ska ju säga då också att man kanske lätt kan tro att det bara är så här extremt hårt satsande idrottare som har nytta av Selexir, men så är det ju inte heller.
Nej, vår allra största kundgrupp är egentligen vanlig hälsomedvetna kvinnor och män i liksom, ja, säg plus 35, plus 40 och uppåt. Men vi har ju många idrottare också. Många uppskattar ju framförallt den här känslan av bättre återhämtning som väldigt många vittnar om. Det handlar ju om cellerna och cellernas funktion. Och då handlar det om att få in energi i dem och återhämta sig bättre och bättre kognitiva förmågor. Så i Selexir finns det 6 aktiva näringsämnen då. Och sen jag var här sist då så, ja, det är ju fantastiskt. Vi har ju, jag tror vi har ökat med 300-400% här nu bara på mindre än ett år. Mm.
Mm. Vad säger människor? Vilken typ av input får du?
Nej, men det är just det här med liksom en känsla av mera påslagen, mer energi, bättre återhämtning. Många vittnar om liksom även fysiska saker, bättre hy och bättre naglar och ja, mängd saker. Så går man in på vår hemsida så finns det massor med recensioner där och de är ganska översvallande, så det är väldigt kul.
Mm, superkul. Och vad har hänt då sen sist med din träning och ja, kanske framförallt då Selexir?
Ja, det har ju varit en fantastisk utveckling som sagt, och vi har ju tusentals nöjda kunder idag och en fantastiskt fin trend. Och det har också varit jättekul. Vi har startat ett cykellag, Selexir Cycling. Och i det så är det jag och 8-9 mastercyklister då. Och nu får vi in 2 jätteduktiga tjejer i laget också till nästa år. Så det är fantastiskt. Och vårt första år på banorna här har vi haft enorma framgångar. Mängder med SM och NM-medaljer. Och jag har cyklat Vätternrundan på en väldigt snabb tid, och så det har gått otroligt bra.
Master ska vi säga också, det är veteran, eller hur?
Ja,
så
folk precis.
Förstår vad det
precis.
Är.
Precis, ja. Det är.
Vad är en snabb tid på Vätternrundan då? Eller vad har du cyklat på?
Jag var med i ett rekordförsök i år och vi cyklade på 6.37.
Oj, det är dubbelt så snabbt som min tid. Superbra, helt fantastiskt ju.
Ja, nej, wow. Men det gick jättebra. Det var roligt som gammal gubbe, om man ska kalla det så, få vara med i ett sånt gäng då. Det var 40 av Sveriges bästa cyklister och jag var som ålderman med i det här gänget då. Och vi kom i mål. Vi var 10 stycken som kom i mål bara på den tiden, så de flesta droppade av efter tiden, men jag hade en toppendag och jag var med ända in i mål och kunde bidra med 45 km i timmen i snitt.
Åh, så herregud.
Det är det är en härlig grej att få klara som 52-åring förstås.
Det förstår jag verkligen. Och jag har förstått att ni har en ny, väldigt spännande produkt på gång.
Ja.
Kan du berätta mer om
det? Ja, det är ett otroligt spännande projekt och jag har haft glädjen att testa det här hela året egentligen på alla tävlingar. Inklusive Vätternrundan då, och jag har haft en enorm positiv känsla av den här produkten. Och det vi har gjort är att vi har tagit fram en, kanske den första produkten i sitt slag, som är för konditionsidrottare att ta innan man tävlar och även under långa tävlingar. Och det är en performance-formula som syftar till bättre fysisk prestation och bättre mental prestation i samband med uthållighetsidrott då. Om du tittar på gym, i gymvärlden så finns det många sådana här produkter som kallar PVOs.
Pre-workout.
Som man tar då, ja, för att få bättre muskelpump och sådana saker.
Någon timme innan då?
Ja, en halvtimme kanske innan. Ja. Mm. Och de syftar ju ofta till att mer energi och mera tryck i muskulatur och sånt. Och gemensamt för alla de här, det är ju att de innehåller ett gäng ämnen som forskning har visat sig vara fungerande just för den typen av, ja, prestation då.
Vad är det för ämnen?
Ja, koffein är ju vanligt förekommande. Ja. Men sen finns det kreatin och det finns bikarbonat och vissa aminosyror, BCA och citrullin och så vidare. Jag åt då en massa olika tabletter egentligen när jag tävlade. Jag tittade vad forskningen hade tagit fram. Nitrat, rödbete vet du om till exempel. Ja. Och de här olika koffein och saker. Så jag hade en pre-race-rutin där jag tog en 5-6 olika sådana här saker. Och då var idén att fasiken, skulle man inte kunna göra det här bättre, precis som Celexi One. Och då fick jag kontakt med Dr. Mikael Mattsson som är Sveriges kanske ledande idrottsfysiolog. Han är forskare på Stanford University och Karolinska.
Han har varit med i den här podden också, ska jag säga. Mm.
Ja, du har träffat Mikael. Ja, Mikael har ju en oerhörd kompetens och kunskap inom det här området. Och Mikael är senior advisor till Celexi, så jag hade en bra relation med honom. Och han har då tagit fram en formula som sammanblandar alla substanser som forskningen har väldokumenterat stöd för ökad prestation tillsammans med några bubblare som har använts kanske empiriskt då i århundraden i olika kulturer. Och sen vissa substanser, vissa ämnen som har, ja, ganska god vetenskapligt stöd.
Empiriskt skulle jag säga, det är liksom att man tror att det funkar, ja, för man har inga liksom direkta forskningsbelägg på
precis,
det.
Man har använt det liksom i generationer,
ja,
som ginseng i Asien, i Kina.
Ja, det är bara att det inte finns någon så här långtgående forskning på det.
Nej, exakt.
Bra, så att folk fattar vad empiriskt betyder.
Exakt. Mm. Så vi har tagit då alla de här sakerna tillsammans och sen så har vi tagit ihop dem, så har vi inte sparat på någonting, utan vi har verkligen liksom, Mikael har fått fria händer i den här formulan. Mm. Och den här har jag tävlat med nu hela året tillsammans med vissa av mina lagkamrater också. Och det har ju gått fantastiskt bra. Alltså.
Ja, det är hemligheten bakom 45 km i timmen på Vätternrundan.
Ja, det är enbart det. Nej då, det finns ju lite träning bakom naturligtvis också. Men
vad skiljer den då från andra produkter för löpare och konditionsidrottare?
Ja, alltså om man tittar på löpare och konditionsidrottare idag så har vi en mängd olika energikällor och liksom sportdrycker och så vidare. Och de har ju gemensamt egentligen att det är energi som man vill åt där. Det är kolhydrater. Vi har inga kolhydrater egentligen alls i den här produkten, utan den här ska du ta innan tävling och kanske påfyllnad efter 2 timmar då. När du ska verkligen prestera ditt max. Och den innehåller dels koffein från några olika källor, guarana och grönt te. Sen innehåller den vissa aminosyror som är bra för fysisk prestation, då BCAA, L-citrullin, L-karnitin. Och sen så finns det också mentala saker här, rosenrot till exempel, som gör att man har lite lättare att pressa sig, vara i den här stunden och må bra i den tuffa konditionsprestationen då. Mm. Nitrat från rödbetor innehåller den. Den är som extrakt. Och sen så innehåller den elektrolyter som vi vet för saltbalanser och så vidare.
Men sen, då slipper man ju dricka rödbetsjuice och kissa rött också.
Ja, absolut. Den här kompletterar man sen med sin val av sportdryck man gillar. Så att den här ersätter inte liksom energin, utan den här är en pre-competition eller pre-workout.
Hur liksom intar man den?
Det är 13 gram pulver, man tar det i ett glas vatten eller i en shaker eller i sin sportdryck.
Okay.
När jag kör Vättern till exempel så tar jag en liten flaska innan, sen har jag i flaska nummer 3 och flaska nummer 5 till exempel då.
Just det.
Så jag blandar med den sportdrycken jag gillar då.
Okej. Ja, men precis. Och vilka effekter kan man hoppas på då? Alltså, märkte du till exempel under Vätternrundan när du tog det under loppet att det hände något efter att du tagit det?
Ja, det var en väldigt speciell upplevelse. För första 10 milen ner till Jönköping så körde vi 50 i snittfart. Och då åkte ju mer än halva laget av. Så det var ju mer eller mindre ett inferno. Alla var helt slut. Det gick ju egentligen alldeles för fort.
Ja.
Och jag hängde på gärdsgården där också. Men bestämde mig, jag måste kämpa till första depån, den var efter 12 mil då. Och jag klarade mig inte i första depån där. Då var vi bara 14 kvar tror jag. Och då hade jag då i nästa vattenflaska då. Och så tog jag den här ganska snabbt. Och då kände jag faktiskt en väldigt tydlig sån här att game on-känsla. Att nu är jag liksom med i matchen igen.
Mm.
Mycket liksom det här mentalt och även energimässigt och sådär. Att man blir liksom piggare. Sen vet jag om också att min fysiologi, att jag blir bättre andra halvan på sådana här långa lopp. Så jag visste mentalt att är jag bara med till hälften så brukar jag klara mig bra liksom.
Det är, eftersom jag menar det blir värre sen. Andra halvan är ju värre än den första.
Ja, den är ju det. Den är ju det. Och då, ja. Men det är ju, sitter ju så mycket i huvudet. Om du vet liksom att det här har jag gjort förut. Det är en stund som jag liksom brukar prestera och må bra i. Då är det lite lättare att ta sig dit igen på något sätt. Tog
du en extra gång under loppet? Eller kan man ta flera? Två gånger?
Mm. Ja, det är ju så pass långt lopp. Vi körde ju 6:37 då. Så det är, så säg varannan timme ungefär.
Om man springer maran på 4 timmar då till exempel.
Ja, då kan man fylla på en gång kanske.
Fylla på en gång, ja. Ja. Hur smakar det?
Ja, sådär. Nej, men vi har ju inte gjort formulan för att det ska vara gott. Utan nej. Det är för att det ska vara bra. Men vi har ju smaksatt med lite stevia. För det ska liksom bli ju helt okej då.
Så naturligt sötningsmedel.
Ja. Mm. Så jag tycker det funkar okej. Det är lite så här röda bärsmak. Men det är ju inget liksom, det är inte supergott. Men du behöver bara ta en deciliter, en och en halv. Så det är inte jättemycket.
Man kan ju blanda ut den, som du sa tidigare, i en sportdryck.
Ja,
kanske, så
exakt. Märker eller med saft
inte.
Innan. Saft så
eller
då är det, funkar det helt okej.
Ja, men precis. Och vad kostar den?
Det kommer ligga på ett 12-pack för 495 kronor. Så 12 påsar då.
Mm.
Så det här är en produkt som man tar när man verkligen vill prestera sitt bästa. Inte varje träningspass, för då får du också kanske en tillvänjning i det.
Just det, utan, bra att säga det också. Mm.
Utan det är liksom kanske veckans hårdaste pass eller framförallt då när du vill verkligen prestera på topp då, som på tävlingar då.
Så vad skulle du säga, max en gång i veckan eller?
Nej, ett par gånger i veckan kanske. Det beror på liksom vad man tycker och vad man mår bra av. Mm. Jag brukar ta liksom när jag kör lite hårdare.
Mm.
Och sen framförallt då när jag liksom verkligen vill prestera. Men det blir som en liten prägling eller någon form av rutin så att säga. Va? Att nu är det liksom...
Nu talar du om för kroppen att nu ska det bli hårdkörning.
Ja, men lite så.
Ja. Och, och man ska ju inte underskatta det mentala heller, att just det du faktiskt får i dig i form av den här drycken och sen det mentala samarbetar ju.
Nej, det finns ju en oerhörd effekt på den här kombinationen. Där du har både det mentala och sen placeboeffekten som stärker då den verkliga effekten.
Exakt, exakt. Och nu tänker jag att de som lyssnar måste ju få testa de här produkterna. Så jag tänkte höra, har du några härliga erbjudanden att komma med?
Absolut. För Celexi One då, vår första produkt som man tar varje dag, så har vi ett erbjudande med koden Maratonpodden som ger prova på en månad för 295 kronor. Och vill man sen fortsätta så kan man använda samma kod Maratonpodden så får man 15% rabatt. Och 295 kronor ger då 33% för prova på månaden. Sen för Celexi Endurance så har vi kod Petra. Då kan man köpa ett 12-pack för ordinarie pris 495 kronor med 10% rabatt via koden.
Och beställer gör man på www.selexir.se ska vi väl också säga.
Stämmer.
Mm. Härligt, jag hoppas att ni tar chansen att testa och jag vill ju också testa såklart.
Ja, det är klart du ska. Mm.
Tack Jonas för att du kom.
Tack för att du kom hit.
Det har blivit dags att sätta punkt för 2019 års absolut sista avsnitt av Maratonpodden. Det här avsnittet presenterades i samarbete med Selexir och görs på Beppo. Jag vill tacka dig som lyssnar och jag vill tacka alla fantastiska gäster som har satt guldkant på den här podden under året som har gått. Skål och gott nytt år!
Hej, jag heter Jörgen Brink och du lyssnar på Maratonpodden.
Hej, jag heter Marcus Hultgren.
Jag heter Maria Jansson.
Jag heter Mimmi Kotka.
Jag heter Anders Södergren.
Och jag heter Rebecka Hammel.
Jag heter Jana Svicka.
Jag heter Petra Malm.
Och jag heter Martina Hag.
Jag heter Hanna Öberg.
Jag heter Martin Melin.
Jag heter Fredrika Ek.
Hej, jag heter Justin Svärm.
Jag heter Anna Jönsson Hag.
Johanna Bäcklund.
Mårten Klingberg.
Jag heter Per Bolund.
Och jag heter Rune Larsson.
Jag heter Carolina Armqvist.
Jag heter Jonas Bergqvist.
Jag heter Petra Kindlund.
Jag heter Annika Ers Manberg.
Ja, då kör jag. Hej, jag heter Marcus Torgeby och detta är Maratonpodden.
Maratonpodden.
Det här programmet görs på Beppo. Beppo.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.